Jag ville först tacka så mycket för att jag fick komma hit. Det är mycket roligt att få vara här. Det är inte första gången som jag talar i en pingstkyrka. Jag har gjort det många gånger, men det är första gången som jag är hos er här. Det var väl sant nästan alltihop det han sa. Utom det att jag är en strålande talare, det var inte sant. För jag är mycket dålig att tala. Jag kan berätta för er att...
Det betyget ska vi ge dig efteråt.
Ja, tack. Svenska Alliansmissionen skickade mig en gång för att lära mig att tala till en som heter Åke Nygren. Han hade en röstskola i Alvesta. Och då skulle jag provtala. Och vi var inte mer än 5-6 på kursen, så jag sa att jag är mycket glad att få tala till denna lite mera inskränkta skara. Så vidare. Men när jag hade slutat så applåderade de. Och då sa han, vad applåderar ni för? Ja, vi tyckte att det var en del fyndiga saker han sa. Det är sant, sa Åke Nygren, men hans röst var förskräcklig. Den var förskräcklig, sa han. Så kom han fram till mig och så sa han, har Fagerberg åkt på Växjötåget någon gång? Ja, sa jag. Har Fagerberg hört när tidningspojken går genom vagnarna och säger, köp Smålandsposten, köp Smålandsposten. Så talar Fagerberg så. Långt här nere i halsen. Så ska inte Fagerberg tala, så han, utan han ska tala som tidningspojken på snälltåget från Milano till Rom. När han säljer Milano Aftonkurir. Och den heter på italienska Corriere della Sera. Det fick jag gå och säga hela veckan sen. Corriere della Sera. Men det blev ingenting ändå. Så det är jag inte. Men jag hoppas ändå att ni ska tycka om mig. Och tycka om de ord som vi går att läsa. Det är så att Bibeln kommer att vara i centrum här några dagar nu. Har ni Bibel med er allihop? Ja, det måste ni ha. Annars får... Har ni inte det? Ja, då får ni gå hem. Inte ikväll, men har ni inte med den imorgon så får ni gå hem efter en. Det är bra, det är bra. Det är inte så nödvändigt ikväll kanske. Ja, tack. Men ha med den alltid. Och när jag var på Jamaica i Västindien och hade tältmöte, så var det en pastor där som gav 6 regler. Ni får dem på engelska först. Lock it up, det var det första. Lock it up. Det andra, det var read it true. Och det tredje var write it down. Och det fjärde var pray it in. Och det femte var live it out. Och det sjätte var pass it on. Slå upp texten. Läs igenom texten. Skriv ner texten, bed in texten, lev texten, ge texten till en annan. Nu kommer du ihåg det. Ni har så gott minne här. Det är härligt det. Jag kommer till fråga er lite mer här, och när ni svarar rätt och så får ni lite bokmärke från Israel. Och ni får gärna fråga mig också. Och jag tycker vi har en trevlig och kamratlig stämning redan från början. Det tycker jag vi ska ha. Det värsta jag vet är stela möte. Där... Pastorn står som ett träbiljete. Och folket sitter precis som gipsfigurer. Inte ett leende, inte en rörelse, inte en tår, inte ett tack, inte ett lov. Då tycker jag mötena är fruktansvärt tunga. Så ska vi inte ha det. Utan vi ska ha det så här öppet och gott. Precis som vi har det nu. Nu kommer ni ihåg det då. Ni kan lära det på engelska med lock it up. Read it through. Write it down. Pray it in. Leave it out. Pass it on. Ja, slå upp texten, läs igenom texten, skriv ner texten, be in texten, lev texten, ge texten till en annan. Ja, nu kan ni inte locka upp än, för ni har inte fått något att locka upp, men det ska bli vad det lider. Bibeln är alltså vår studiebok, och Bibeln är tillförlitlig. Jag fick en bok nu som är på bokringen som jag ska läsa här. Den kom för några månader för år sedan. Den heter Jag tror på hela Bibeln, skriven av Giswell. Han har 13 000 medlemmar i sin församling i Dallas. Och han har på de åren han har varit där, 20 eller 30 år, predikat igenom hela Bibeln. Kapitel efter kapitel, och alla varnade honom och sa, du måste ha mer körer och sånger och blåsinstrument och grejer. Men han stod där och predikade. Dag efter dag, söndag efter söndag, började första Mosebok. och predikade ända till uppenbarelseboken. Titta vad församlingen har växt. 13 000. Vem är det inte underbart med Bibeln? Och det tröttnar man aldrig på att läsa. Och den kan du lita på. Det finns många bevis. Varje uppfylld profetia till exempel är en garant för en ouppfylld. Har Hesekiel 37 uppfyllts, så skall 38 och 39 och 40 uppfyllas. Varenda profetia som är uppfylld är en garant för Guds ords sanning. Och vad Bibeln säger om judarna är ju mycket intressant. Och allt vad vi läser, ni vet att det är mycket i Bibeln som är skrivet till Israel och om Israel. Det som Hans läste här är helt till Israel. Det är det djupaste i hela Bibeln om judafolket, är Romarbrevet 9, 10 och 11. I det nionde kapitlet talar Paulus om deras forntid, i det tionde om deras nutid och i det elfte kapitlet om deras framtid. För de har en framtid, det har vi också. Men det är det enda folk som vet om sin framtid i detalj, även här på jorden. Läser de Bibeln och tror på Bibeln, så vet de vad de ska gå igenom, hur det ska ske. Det kan man inte säga om ett enda mer folk, men Israel vet sin framtid när de tror på Bibeln. Och Daniel, han har sagt biskopen att tror du inte på Israel som ett tidstecken, säger han, då måste du skaffa dig en annan Bibel. Det är lite att tugga ner för alla vänstervridna som inte tror på Guds ord. Skaffa dig en annan Bibel, säger Daniel, för denna får du inte ha ifall du inte tror på Israel som ett tidstecken. Och det finns en tysk teolog som nyligen har sagt nu, ve Bibeln om Israel utplånas. Det står så mycket i Bibeln om Israel så det går illa för Bibeln om man kastar dem i havet. Det gör man inte. Men han säger, ve Bibeln då om det utplånas. Stackars Bibel. Så jättemycket finns det om detta folk i Bibeln. Man har ju sagt att en tredjedel, minst några säger hälften, men en tredjedel i Bibeln är skrivet till judarna, för judarna, om judarna. Hela böcker, till exempel, vi har ett brev i Nya testamentet som är skrivet till hebreer, alltså till messianska judar som hade tagit emot Jesus. Och vi har Gamla testamentet, om ni bara tänker på Jesajas bok, den har 66 kapitel. Då kan ni anteckna om vi vill att 45 är skrivna till Israel. 45 kapitel handlar om det Sions kommande härlighet. Och när det står att i kapitelrubriken att det handlar om det, då är det ju inte till oss i första hand. Vi ska ju inte knycka löfte. Vi har ju många ändå. Utan att det knycka och stjäla löften. Det behöver varken araberna eller vi göra, för vi, både araberna har löften och vi har löften. Men det är ju precis vad man har gjort. Man har tagit ifrån judarna nästan allting. Så att den stora von Harnack säger det att man har kört judarna på dörren. För judendomen är ju kristendomens mor. Men man har kört mor på dörren, säger han, och tagit ifrån henne hennes löften och ryckt av henne hennes kläder, så handlar man inte med mossan, säger han. Bäst att vara rädd med mamma. Kör inte ut mamma vad ni gör. Ja, du må säga det. Det är säkert det. Det håller. Tänk vad vi har fått mycket. Vi har fått Jesus. Och vi har fått Bibeln. Alla som har skrivit i Bibeln har varit judar utom en. Och han har skrivit två böcker. Nu kommer det snart ett märke. Han har skrivit två böcker. En på 24 kapitel. Och en på 28. Vad hette han? Kvickt, den som inte är jude, det står i Kolosserbrevet 4 att han icke är jude. Vad heter han som kommer det här märket? Kvickt då? Du, pastor får inte vara med. Pastorn är förbjuden, han får inte vara med. Jag har sett in när han sa får vara med. Han sa får vara med längre fram. Vad heter han? Lukas, måste du ha ditt märke. Nu kommer det. Du igen. Amen. Han har skrivit Lukas evangelium och han har skrivit apostel. Man vet säkert att han inte var jude, för när Paulus talar om de omskurna så nämner han inte Lukas. Lukas var inte bland de omskurna, han var inte jude. Och Därför så vet vi det att när vi nalkas denna boken så har vi mycket om judafolket i Bibeln. Och nu skulle jag kunna säga så här. Vårt utgångsord är Apostlagärningarna 3. Det ska vi gå ut från hela tiden. Apostlagärningarna 3. Och vi ska läsa den 19 och 20 verserna. Vi ska alltid gå ut från detta ordet under vår kurs. Och sedan ska vi täcka in hela ämnet. Det är också en judisk text, va? Helt judisk. Det finns ingen möjlighet för mig att predika över denna texten. Till er alltså. Då måste jag applicera den och tillämpa den. För titta i vers 12 vem Paulus talar till. Vers 12 i mitten på versen. Vem talar han till? Ja. Ja, då måste du ju vara till Israel. Visst. Det är en sån där Israel text som det finns så många. Och det ska jag visa er på några mer texter ikväll här. Då står det i 19 versen. Gör därför bättring och omvänder ni det så att era synder blir utplånade. På detta tider av vederkvickel som har kommit ifrån Herren i detta att han sänder den Messias som han utsett åt er, nämligen Jesus. Ser ni där att Jesus är Messias? Det behövs ju bara det ordet. Och det var en jude som sa till mig vid klagomuren sist att är din Jesus vår Messias så vill jag tro på honom. Och jag sa det är han. Det, vår Jesus är judarnas Messias. Det står tydligt här i versen. Vilken dock himmelen måste behålla in till de tider då allt ska bli upprättat igen. Varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun. Så kan vi hoppa lite och titta i vers 24. Samuel och alla profeterna. De som följde efter honom, så många som de har varit. Har bebådat dessa tider. Vilka tider? Vederkvickelsens tider som kom i samband med Jesus. När han kommer tillbaka. Det är dessa tider de har talat om. Särskilt då kom ihåg. Att denna texten handlar alltså om. När Jesus kommer till Oljeberget. Detta är ingen jultext. Jesus har kommit. Men himlen måste behålla Jesus. Jesus sa. Fara till himlen, men himlen måste behålla honom till dess. Allt ska bli upprättat igen. Det är inte apokatastasis som man har i Amerika. Men det är läran om återställelsen. Det vet ni att man lär det att alla kommer till himlen till sist, även djävulen. Det är en obiblisk lära. Men man bygger det bland annat på detta ordet. Allt ska bli upprättat igen. Det har inte med det att göra, utan det har bara med Israel att göra. Och tar vi nu ett lexikon och rider på det här ordet upprättat så får ni se. Och det är det vi ska göra lite. Allt ska bli upprättat igen som har med landet och folket, nationen, språket, deras djurliv, alltihop. Himmelen måste behålla Jesus till allt blir upprättat igen. Och då förstår ni att tiden för Jesus varande i himmelen är tangerad. Den är tangerad. Säg inte att den är överskriden. Men den är tangerad. För det fanns knappt en kotte på jorden som kunde tro detta för 100 år sedan. Knappast en kotte på jorden kunde tro det. Vad som har skett. Till och med den store Leopinska som ni säkert har läst om. Den är väldige jude. Han sa vi är en tribe. En stam alltså. Vi irrar. Vi är ingen nation. Vi kan inte ta några initiativ. Vi har tappat sugen. Vi får aldrig vårt land igen. Så sa Leopinska. Det fanns en och annan som trodde. Men inte många. Och för 1880 till exempel. Fanns det 8000 utfattiga judar. I det heliga landet. Idag finns det 4 miljoner. Säg inte 3. Det är väldigt nära 4 miljoner. Inte någon kunde tänka detta. För 100 år sedan. Allt ska bli upprättat igen. Det kommer vi till läsa om kvällarna. Nationen, landet, folket, städerna, språket och så vidare. Och när jag predikade över detta var en Israelkonferens. Så kom en man upp som kunde grekiska. Jag kan inte grekiska. Han kom upp och högg tag om mig. Himmelen måste behålla. Han sa det grekiska ordet. Det betyder att Jesus ville så gärna resa. Men himlen håller honom. Och så sa han till mig, gå ifrån mig nu. Och jag slet och så höll han mig. Det betyder ordet. Himmelen, Jesus liksom vill stå på språng. Men något mer ska ske. Och jag vill att ni ska trycka under det. Himmelen måste behålla honom till dess. Men inte längre. Allt upprättat igen. Som har med Israel att göra. Vänner, det är bäst att ta fram din lampa och göra den färdig. Jesus kommer snart, vänner. Och det är detta gäller alltså hans kommande till Oljeberget. När han ska frälsa Israel och upprätta riket. Men vi vet ju det att Jesus också ska hämta sin församling. Nu om det är en tillkommelse eller två. Det vill du ta det som två kan då. Vill du säga att det är två akter eller två faser. Bibeln lär ju tydligt det att Jesus ska komma på skyn. Att man kan säga så här att återkomstens drama har två akter. Den första akten han kommer för att hämta församlingen. Han kommer på skyn och han kommer osynlig. Det vet ni, det har man diskuterat om i evangeliet här. Men det gör han. Han kommer osynlig, han ska bara sista den som bidrar efter honom till frälsning. Han kommer alltså ensam, han kommer på skyn, han kommer osynlig, han kommer för att hämta församlingen. Kommer ni ihåg de fyra nu? Det är första akten det. Andra akten, han kommer inte ensam, utan han kommer med sina heliga. Och det kan vi läsa om på många ställen. Han kommer på skyn, men han fortsätter. Han kommer till jorden. Han frälsar Israel och upprättar riket. Det är andra akten. Och så finns det en mellanakt och det är vedermödan. I stort sett håller det alltså. Det skatologiska är svårt, men i stort sett håller detta. Första akten, andra akten och mellanakten. Och vänner, en jude sa till mig... Vi träffade en mycket framstående jude när vi var i Hebron och han sa välkomna till vårt land. Sa han, ni kan titta på patriarkgravarna först. Och så frågade någon i gruppen, väntar ni Messias här? Det är alla här, sa han. Han är på ingående. De har många underliga tankar om honom. En del har två Messias, Ben Josef och Ben David. Men de väntar att något ska ske. Men många, många judar idag. Han måste erkänna det att Jesus som kom är deras Messias. Till exempel Shalom ben Sorin som har skrivit nu i år en bok som heter Jesus, min broder Jesus. Han ser tydligt ut att han är Messias. Vänner, det håller på att ske någonting där nere. Det kommer vi till, jag ska visa det lite längre fram. Judarna som inte ville ha med Jesus att göra under 1800 år. De förbannade honom. De sa att han var den hängde. Idag väntade honom. Så att en jude sa till mig, Paulus kan du ta med dig hem, sa han, för han har startat kristendomen. Men Jesus är vår. Det är fint det. Och därför har man inbjudit till ett symposium på Ginosar vid en Israel. Man har inbjudit Einar Rimmerfors och man har inbjudit Edwin Österberg och många för att diskutera skillnaden mellan Paulus och Jesus. För många, många hundra år så ville judiska teologer inte alls ha med kristna teologer att göra. De var för stolta. Och vice versa. Kristna teologer vill inte fråga judarna. Idag du har det börjat ett närmande. Och det är Jesus som förenar dem. Jesus är nyckeln. Jesus är lösningen. Och det är roligt att få tala om det för att något håller på att ske. Allt ska bli upprättat igen. Och lite grann till nu här om texter som rör Israel. Här har vi alltså en Israels text. Och ni ser i vers 26 vem Jesus har uppstått för, så ni inte tror att det är för oss. Bara. Va? Nästan som får en liten chock. För er, först och främst har han uppstått. Ska ni inte få vara med något då? Han har uppstått först och främst för dem. Och står det inte på ett ställe för Eden måste Guds ord i främsta rummet predikas. Ja. Jo visst. Tänk vet ni vad kyrkofäderna har varit lärt galet och Luther och allihop. Jag håller på att rätta till det så gott jag kan. Det är vettlöst precis. För slår man upp Bibels lexikon, inte det där fina som Gillbrandt har gjort, utan det andra. Så står det att kyrkan är Israel och Israel är kyrkan. Så det hör du. Israel är kyrkan och kyrkan är Israel. Har du hört på maken? Israel finns inte efter 70 församlingar och 30 ställen. Och så citerar man gärna, jag hade det här, man citerar gärna Matteus 21:43. Ni kan gärna titta vad det står där. Ni kan jämföra det med Lukas 21:31. Jag fick den frågan när jag var på en plats. Hur går de ställena ihop? Lukas 21:31, där står det så här att likaså ni ser allt detta ske, ska ni veta att Guds rike är nära. Vi talar lite om riket nu. Vad är det för ett rike? När allt detta sker, vilket allt detta? Hungersnöd, jordbävningar, förföljelse, falska profeter, då är riket nära. Det är ingen utopi. Där är Lukas 21:31, där är jag alldeles övertygad om att det är messianska riket, där Jesus ska regera. Det är riket där Jesus ska vara kung med det frälsta Israel som sin ministär. Det är jag säker på att det är. Vad tror ni? Det är inte det är ingen diskussion om, utan riket i 21 är det där kommande riket. Tillkommer ditt rike, det sa min mormor att jag skulle be. Och det har vi alltid bett. Och jag vill gärna säga det, att det, jag vet att det finns andra associationer om riket. Men Jesus undervisade ofta om ett rike som var avlägset och som inte hade kommit. Och hade det kommit behöver vi ju inte säga tillkommer ditt rike. Måtte Hilding komma, det behöver man inte säga när Hilding är här. Riket har inte kommit än. Lukas 19, det handlar inte bara om Sackeus. Utan en liknelse där säger om en man som får utrikes. Varför det? För att utverka oss i konungslig värdighet. Detta sa han för de som trodde att riket skulle komma med detsamma. Det dröjer alltså. Men det ska komma. Halleluja. Och apostlagärningarna 1:3. Skall du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel. Och medan är apostlagärningarna 1 där. Ja. Jesus sa inte att han inte skulle upprätta det. Men han sa när det gäller tid och stund. Det tillkom inte er att veta som fadern har fastställt. Och jag minns som ung evangelist, ifall du har apostlagärningarna ett uppslaget där, hur jag predikade galet en gång. Ska jag inte göra här. Jag predikade precis galet över 11:e versen. För vet ni vad det står? Denne Jesus som har blivit upptagen till himlen ska komma igen på samma sätt som jag har sett honom fara upp. Och vet ni vad jag predikade om Kristi tillkommelse? Det handlade inte om. Men det var inte farligt för en ung evangelist. Det handlar inte om det. Det är inte möte på skyn. Det är Oljeberget. Från Oljeberget tror han att Oljeberget kommer han. Vi måste ju låta Israel ha sin del. Han ska komma på samma sätt. Från Oljeberget. Varje gång jag får Oljeberget så tänker jag. Det här berget ska rämna en gång. Här ska han komma och frälsa sitt folk. Hur jag spetsar lite ikväll. Jag kör lite kanske i det andra diket därför att hela den kristna kyrkan har predikat fel. Jag tar ifrån judarna allt. Man kan göra med dem hur de vill. Det har dödat Jesus. Och Luther han sa grymma ord. Det tog Hitler upp. Hitler filosofer citerade Luther. Och så har detta varit en grogrund för antisemitismen i hela världen. Och jag kan tala om för att det finns ledsamma artiklar i Svensk Veckotidning. Det törs jag säga högt. Och i andra tidningar. Kristna tidningar. Där man inte alls har något rum för Israel. Och det är fel menar jag. Jag menar att det är absolut fel. Nu hör ni det. Det är fel. Visst. Det finns. Det är rum. Det är ett jättestort rum. Hos Jesus. Sjung inte att han är likadan idag annars. För det är han. Och han älskade sitt folk. Vet du vad han sa? Gå inte in till hedningarna, sa han. Hör du det, sa han. Gå inte in i en samaritisk by. Gå hellre till de förlorade fåren av Israels hus. Så sa han. Och det märkvärdiga var att när man började predika i apostlagärningarna så står det att de förkunnade icke ordet annat än för judar. Hör ni det? Men när de kom till Antiochia predikade de också för greker och hedningar. Men det tog lång tid. Det tog lång, lång tid innan det blev klart att vi fick vara med. Ni hörde, han har inte förskjutit sitt folk. Det är den kristna kyrkan som har haft en fel teologi genom alla de 100 åren. Och därför fick den kristna kyrkan en jättechock när Israel blev till som stat. Den största chocken som den katolska, den protestantiska kyrkan har fått, det var när Israel stod där som nation efter 2000 år i diaspora. Då fick de en chock. Det har inte gått om än. Men vi fick ingen chock, för vi väntade att Gud inte hade glömt sitt folk. Halleluja. Han har inte glömt sitt folk. Han ska komma och upprätta riket. Kom ihåg att detta är bara, jag har inte börjat än. Det är inledningen bara. Lukas 21:31. Jag ska vara mycket mer samlad nästa gång. Jämfört med Matteus 21:43. Där står det så här. Någon läser det snabbt. Matteus, för det har de slagit mig med sig. Jo visst, det är det de slår oss med. Nämligen att riket har tagit ifrån dem, va? 21:43. Därför säger jag er att Guds rike ska tagas ifrån er och givas åt ett folk som bär dess frukt. Ja, där har vi rikets andliga form. Men i Lukas har vi rikets jordiska form. Jag har inte sagt utan riket kan tas i den betydelsen. Därför att judarna tog inte emot Jesus temporärt. Ställde de åt sidan. Temporärt hörde de inledningsord, men inte för alltid. Därför att inte det tog emot, då fick vi vår chans. Men det är bara temporärt. Vänner, vänta, ska ni få se på vad som håller på att ske. Men det håller jag med om. Men där är rikets andliga form. När det inte tog emot Jesus, så fick den kristna församlingen temporärt gå in i deras ställe till en viss tid. Men han har inte glömt dem, han har inte lämnat dem. Och om ni tittar på Romarbrevet 11, det är mycket fint. Jag tyckte det var väldigt bra att Hans läste det. Så ser ni att samma problem var i Rom alltså. Det problemet finns inte i församlingen här, men det finns i många stora församlingar idag. Nämligen detta, ni ser där att han säger i 13 versen. Ni som är av hednisk börd. Han måste tala till dem. Därför att dessa som var av hednisk börd tog allt ihop sig. Judarna fick inte vara med knappt. Paulus har ett ord att säga till dem. Och så redar han ut det här väldiga som naturligtvis inte vi kan gå in på. Men ni ser att han säger ni. De bestod både av hedna kristna och judekristna. Men de hedna kristna var precis som vi är stolta och tog till oss så mycket. Ser ni att Paulus säger på flera ställen att inte vi ska förhäva oss, vers 18, va? Över grenarna. Han säger där att vi ska tänka, inte ha höga tankar. Och så säger han detta att ni ser det att han kallar dem för de naturliga grenarna, va? Vilken vers har vi det? I vers 21. Det är judarna det. Och degen, va? Med en deg i vers 16. Vad är det för en deg, tror ni? Judafolket. Förstlingsbrödet då? Ja, det tror jag är Paulus. Men degen är helig. Lyssna väl. Rent objektivt är det något visst med en jude, även om han svär. Det är något. Judarna bevisar med sin blotta existens att Bibeln är sann och att Gud lever. Jag har inte sagt att han ska svära. Men om han gör det, är det något vis med honom ändå? Objektivt är han helig. Subjektivt blir han kommer till tro på Jesus. Och det berättas ju om Fredrik den stora Preussen, honom har ni hört om. Han hade en livmedikus som heter Dr. Zimmermann. Och denne Dr. Zimmermann, han var kristen. Och han ville gärna tala med kejsaren om Gud. Och då en gång så sa kejsaren, kan du bara med några få ord bevisa för mig att Bibeln är sann så vill jag tro. Och då sa doktor Zimmermann i ers majestät, jag behöver inte några ord, jag behöver bara ett. Nåväl, säg det då, sa det kejsaren. Och då stod doktor Zimmermann upp och sa, judarna, ers majestät, med sin blotta existens, den är viss med en jud i tiden, den är viss med en jud i tusenårsriket och i evigheten. Gud har inte glömt dem. Jag tyckte det var en väldigt fin inledningstext vi fick. Halleluja. Titta, får ni se. Vers 17 ska ni titta på lite. Om du som är av ett vilt olivträd. Ni vet ju att det finns tre träd i Israel som man alltid lär känna igen. Först är fikonträdet. Det vet ni. Det är det första som är nämnt i Bibeln med de där stora löven. Ni vet. Fikonträdet. Och så är det vinträdet och olivträdet. Fikonträdet fäller sina löv. Det är också vinrankan. Den är helt kal på vintern. Men vilket träd som inte fäller sina löv, det vet ni, det är olivträdet. Alltid grönt. Och man har menat att fikonträdet är en bild av den politiska skeendet i den judiska staten och Israel. Vinträdet hade med det andliga skeendet att göra, olivträdet med att de alltid ska förbliva som folk. Och det säger nu Paulus att vi är av ett vilt olivträd och blivit inympat bland grenarna och fått del i det äkta olivträdets saftrika rot. Förhäv dig inte över grenarna, säger Paulus. Ha inga högmodiga tankar, så det var 20 år. Ja, Gud inte skonat de naturliga grenar, ska han inte skona dig. Och så vers 24. Ty om du har blivit borttuggen från ditt av naturen vilda och litrad och mot naturen inympad. Jag vet inte om det är någon som har ympat här. Paulus, han var ju ingen trädgårdsmästare. Men så mycket trädgårdsmästare var han, så han visste att det var galet att ta en vildkvist och sätta ett äkta träd. Min farfar, han ympade. Men han tog ett ädelt träd och satt i en suröppel. Vet ni inte vad en suröppel är? Hej. Ja. Har ni hört maken? Titta här, här är det mot naturen. Det finns ingen rim och reson att jag ska vara frälst eller Hans. Det är så galet som helst. Att han som är på vägen. För det är han är en vild olivkvist. Titta vad ni ser. Titta inte på mig utan titta i Bibeln nu. Varsågod och nicka bifäll att du är en vild olivkvist. Och titta att inte Gud har satt något nytt träd. Du får vara så god och komma in i judeträdet om du vill. Varsågod! Ja, det vill till att tugga ner för stolta kristna som har trott att jag hela Bibeln och alltihop. Åh då! Jättestolta har det varit du. Varför startar han inte ett nytt träd? Nej du, tack Jesus att jag fick bli en gren. Jag som är en vild och likfist. Tack att du vill inympa mig. Jag böjer mig för dig. Tack att jag fick bli en gren i trädet. Inget nytt träd du. Halleluja. Och detta säger Paulus i vers 25. Det ser ni. Att detta är en hemlighet, ser ni det? Jag vill lyfta för det, en hemlighet. Jag måste ta lite med det ordet. En hemlighet. A secret. A mysterion, som det heter på grekiska. Mysterum. Mystery. En hemlighet. Och nu behöver inte ni slå upp. Nu bara titta på detta, den här hemligheten. Så kan jag läsa för er i första Korinthierbrevet 4:1. Så som förvaltare av Guds hemlighet. Det finns mer än en. Israel är en alltså. Och den hemligheten har vi förvaltat sämst. Som jag får många eller få dagar så vill jag förkunna detta. Den hemlighet som är glömd. Man har låtit kyrkan ta alltihop. Man har läst i Jesaja och Mika om rikedomen. Och katolska kyrkan är full av guld. Men allt detta guld och rikedomen är till det kommande Sions härlighet. Men det har man har tagit alla löften av han och så har judafolket fått hotelserna. Och förbannelserna. Ordet det har de fått ta, men löftena har man tagit. Vänner. Och jag minns det med nästan kuslig precision. Kan man ju säga att hotelsen har gått i uppfyllelse på Israel. Och jag minns jag var i Vilhelmina och talade i gymnasiet. Och det var den värsta kväll jag har haft. Jag var röd i ansiktet som ett juläpple. Svitten fossade. Det var en läkare som svor så det var rött i skolsalen. Det är hemskt va? Så var det enögda allihop. Precis enögda. Det kunde bara se en sak och det var palestinierna. Tänk att tala till folk som är enögda. Kunde inte se något annat. Men så länge som jag talade om hotelserna till exempel att Israel skulle förströs. Då gick det bra. Men sen krävde ju logiken att jag måste tala om löftena. Då blir det protester. Men logiken kräver det alltså. Har hotelserna gått uppfyllelse så skall löftena uppfyllas. Halleluja. Och nu lever vi en tid när löftena uppfyllas. Jag har talat om Jesaja-boken här. Tänk bara på 35 kapitlet. 35 va? Jesaja 35, där är 10 versar. Jo, du säger det. Vet du hur många löfter det till Israel? 30! Ja, du. Vet du hur många futurum det är? Vet ni vad futurum är, det vet ni? Ja, visst, jag är ju presens med och imperfekt och alltihop. Futurum, det finns 20 futurum. Future, framtid. Skall och skola står 20 gånger. 35 kapitel har inte måste göra något. Ett israeliskt kapitel. Det följs till Israels lovsång. Men det finns ungdomar. Det finns 20 futurum. 20 futurum. Skall och skola. Löfterna kunna i svika. Halleluja. Halleluja. Jesus, vi prisar dig. Det är en hemlighet, vänner, som Paulus erkänt stora gudaktighetens hemlighet. Den annan Korinthierbrevet säger att jag vill yppa för den hemlighet vi ska inte alla avstå. Den annan hemlighet. Men Israel är en utav hemligheterna. Och om ni slår till exempel i Efesierbrevet 3 så är det rätt intressant där. I Efesierbrevet 3 gör det så ni snälla. Jag har inte kommit igång än. I Efesierbrevet 3 det är inledningen detta. Yes. I Efesierbrevet, jag kan inte hitta knappt. Jo, här är det, kom efter Galaterbrevet. Så gå inte hem än så ni snälla. I Efesierbrevet 3. Ni får se till, ja, det är visst någon som duttar här. Nej, det var det inte. Ni får se till när ni är trötta. Ja, jag tror ni ska komma varje kväll. Halleluja. Halleluja. I tredje kapitlet så säger han vers 4, Kristi hemlighet. Vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. Nu ska vi se vad det är för hemlighet. Kristi hemlighet. Under förgångna släktar det var fördolt. Men genom en andingivelse. En hemlighet kan man inte läsa sig till på Kaggeholm. Det är genom en uppenbarelse. Ser ni? Och anduppenbarelse. Blivit uppenbara för apostlarna. Gå inte läsa till på en skola. Jag menar den hemligheten. Vadå? Att hedningen i Kristus är våra medarvingar. Ni är inte arvingar. Nej, men vi får ju vara medarvingar. Jo. Förstår du? Jag är glad att jag får vara medarvingar. Ni är inte en förvarvingar. Ja, men det står så. Men jag har inte pressat det allt för hårt. För jag vet vad ni tänker på ett annat bibelord. Men här står det. Det är hedningarna. Tänk, Paulus säger, detta är så fantastiskt. Att hedningarna får vara med. Tänk om vi kunde få det i hodet allihopa. Att det tog många hundra år. Om man diskuterade vid kyrkomötet. Om vi huvudtaget fick vara med. Eller frälsningen bara var för judarna. Va? Tänk för som vi får vara med. Det måste vi se. Men tänk, förstår ni, tvärtom har vi ju tänkt att saken är den, om jag finge säga det, så det är inte vi som, det är inte det som ska vara med på ett hörn, utan vi får av nåd vara med på ett hörn. Det är inte Vi som ska inkludera dem, de ska inkludera oss. Lugna Israel får se på gnister. Lugna bara, nu kommer det snart. Halleluja. Och du, han har inte förskjutit sitt folk. Tack kära Jesus att jag får vara med där, Vinge. Det är en hemlighet. Och sen säger Paulus i Kolosserbrevet 2, där säger han det. Där löser han hela problemet och säger en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Så alla hemligheter får sin lösning i hans stora hemlighet som är Jesus. Även judarna, där hos Jesus ska allting bli klart. Och därför läste vi ju Romarbrevet 11. Att förstockelse har drabbat en del av Israel. Förhärdelse. Ser ni att det är partiellt? Inte alla. Och vet ni att det finns ungefär 6 000 frälsta judar i Israel? Vet att det finns en väldig väckelse. 20 000 frälsta judar i Amerika. På ett enda ställe. Vet att många rabbiner tagit vid tron. Gud går fram. Gå inte hem och säg att jag har sagt att som folket som sådana har tagit emot Messias. Men jättemånga tar emot Jesus som sin Messias i dessa dagar. Alla, en del har blivit förstockade. De som inte är förhärdade, de öppnar sina hjärtan för Jesus nu. Och då står det så här att förstockelse har drabbat dem. Och ska fortsätta till dess, inte alltid, till dess. Att hedningarna i fulltalig skara kommit in. Ja. Vet vi när Jesus kommer? Ja, det vet vi. Vi vet att han kommer när skaran är fulltalig. Vi vet att han kommer inte den 2 januari 1981. Nej, gör han inte. Han kommer ingen särskild datum. Är skaran fulltalig då, så kommer han då. Annars kommer han innan eller sen. Annars skulle Hans inte kunna påskynda hans dag. Ser ni det? Skaran är fulltalig. Det säger att alla ska inte frälsas. Vi är ledsna för det. Men Gud vet av evighet hur många som ska säga ja. Och när den sista säger ja, som han av evighet har vetat, då är skaran fulltalig. Det är ingen predestination. Jag har inte svårt för att tro det alls. Det är klart att Gud visste. Vet om hur många är kristianter som ska säga ja. Skaran är fulltalig. När kan vi veta att skaran är fulltalig, vänner? När det händer någonting i Israel. Trenden ska ni se. Trenden alltså. Dessa judar som inte, så till och med Ben-Gurion sa att Jesus, sa han, är ett villskott på judendomens trä. Det sa Ben-Gurion du. Jo du. Även han hade underliga tankar om Jesus. När David Flusser var här, det vet ni. Han är professor i Nya Testamentet vid Hebreiska universitetet. Och ja, ni kan gå in på biblioteket och låna en bok här som heter Kristus i historisk belysning av David Flusser. Den skrevs 1928. Han är den första jude som skrivit en bok om Jesus. Idag finns det 50 biografier om Jesus. 50! Och denne David Flusser, han var här i Stockholm och han talade så rabbinerna där för att lyssna. För han talade så vackert om Jesus. Och han har skrivit artikeln Jesus Kristus i deras nya lexikon. Och det har sagts till mig att den kunde nästan vara skriven av Gösta Sandberg. Eller av Levi Petrus. Han talar så mycket om Jesu död och uppståndelse. Han är jude. Så det är klart att han inte säger riktigt i klartext att han var Guds son och Messias. Men någonting håller på att ske alltså. Vet ni, förstockelsen, förhärdelsen håller på att hävas. Och därför vet vi, vänner, att tiden är mycket nära när Jesus kommer. Hur vet jag när skaran är fulltalig? Det vet jag genom vad som sker i Israel. På 1800 år förbannade de honom. Idag. Vi har gått igenom 10 böcker, skolböcker som man använde i grundskolan. 10 läroböcker. Och i en av de boken, hör väl, var det 10 sidor om Jesus. 10 sidor om Jesus. Annars hade man Toledot Jesua, stygga berättelse. Man berättade om Jesus, att han växte upp som trollunge. Man lärde sina barn ruskiga saker. De har man tagit bort nu. Man har tagit bort de stygga berättelserna. Denna täckelse håller på att lyfta. Skaran är fulltalig. Jesus kommer snart. Halleluja. Det sista ordet jag vill ge er idag, när vi talar om detta rike som Jesus kommer för att grunda. Vill ni slå Matteus 24 och 14? Så får ni höra vad jag tror om det stället. Idag har vi gett Israel lite, tycker jag. Lite så de lär ha. Vi har ju mycket ändå. Vi behöver inte knycka luften. Halleluja. Och vad jag väntar. Jag är lika intresserad av Oljeberg som skyn. För det blir ingen redig ordning förrän han kommer till Oljeberg. Då blir det fred. Halleluja. Yes. Matteus 24:14. Hör riktigt väl nu. Men detta evangelium om riket ska bli predikat bland vad står det? I hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska änden komma. Tänk vilken underbar text. Men tänk på om man har hört den läsas många gånger vid missionärsavskiljningar och så. Har ni det? Får vi läsa den? Ja, visst får vi det. Men jag har tänkt på vad det står där. Sen ska änden komma, inte Jesus alltså. Jesus är ju inte änden. Slutet ska komma sen, men inte Jesus. Han ska inte komma när alla har fått höra evangeliet. Då ska änden komma. Vet ni vad jag tror att detta? Jag tror att detta är en Israels text. Hans, han predikar inte om riket. Inte jag heller. Vi predikar om korset och blodet. Men judarna ska försvinna riket. Sen ska änden komma. Vad tror ni om texten? Jag vill inte vara kategorisk. Så ni undrar. Nu kan vi gå och höra Hilding med nu. Det här är ju rent galet. Vad är det? Jag kan inte se utan den Israels text. Det är judarna som ska förkunna riket ackompanjerat av domar i 1000 år. Det kvittar hur många radiosändningar vi har. Det kvittar hur många satelliter. Säg aldrig till mig om det är sant vad han säger, Österberg, som det har stått i evangeliet här, att Jesus kommer före 1987. Och så finns inte mer än hälften som har hört den. Hur ska vi kunna hinna med det? Aldrig. Men judarna ska hinna med det. Jag har inte sagt utan vi ska ta varje minut vi kan och vinna själar för Jesus. Men tänk om detta är en Israels text. Tänk om det är det. Va? Jag vill inte vara kategorisk. Jag känner att jag vill köra lite åt det hållet. För vi har hållit på för mycket åt andra hållet. Tänk vänner. Det är inte vi som ska missionera bland judarna. Inte alls. De ska missionera bland oss. Ska vi inte missionera bland dem? Ja. Ska ge dem Bibeln och så. Men jag har sett många judemissioner. Det är inte så helt många det går att vinna. Det är inte så lätt, vet du. Vi har dödat så många. Vi har plågat dem så. Men det är underbart att få ge dem Bibeln. Jag tror att Gud ska göra grovjobbet med sitt folk. När tiden är inne. Tror inte vi ska vara så oroliga för dem. De har löftena. En gång ska de se honom som de har stungit. Ta emot honom. Halleluja. Detta evangelium om riket ska bli predikat bland alla folk. Sen ska änden komma. Själva slutet. Halleluja. Halleluja. Jag har en liten bild. Jag tänker mig på en barngård med många spår. Och så tänker jag att Gud började ju med judarna. Tänk vad han höll på med dem. Vad han försökte. Själv gick han ju alltid dit till synagogan. Och de gick alltid till synagogan. De knöt an, de försökte. Det var när de stängde, då sa Paulus, nu kan ingen hjälpa det. Nu går vi till hedningarna. Men Gud försökte i det längsta. Gör han än idag. Och jag tänker det, de skrev Bibeln och profeterna var ju judar. Och när anden föll på pingstdagen så var det inte över kristna. Det fanns inte en enda kristen där. För bara messianska judar. Det fanns inga kristna i Jerusalem. Det får du bläddra ändra till det 13:e kapitlet innan de kallas kristna. Det var judar. Och när Jesus har gått ut i hela världen och gör folk till lärjungar, det var inte till de kristna. Det var till judarna. Visst var det det? Det fanns ju inga kristna med på berget i Galileen. Inte en enda vad jag vet. Men det var sådana som hade tagit emot Jesus. Och de fick order. Han har aldrig tagit tillbaka det, vänner. Och därför tänker jag på det där. Han startade med det där lilla tåget. Och det tuffade iväg. Men rätt som det var så ville de inte längre. De tog inte emot. Och så körde det där tåget in på ett stickspår. Och så kom det ett stort snälltåg, en evangelieexpress. Och hedningar de hoppade på från alla håll. Och detta evangelietåg det dundrade iväg mot evigheten. Under detta att det lilla judiska tåget har stått på stickspår i 2000 år. Men nu har det backat ut. Nu har det backat ut på huvudlinjen. Halleluja, tuff. Nu går det. Vet du varför det har backat ut? Därför att expressen strax är framme. Och tågen kommer fram samtidigt. Både det judiska och det hedniska tåget. Men tänk på stickspår i 2000 år. Nu går det tuff. På väg mot evigheten tillsammans med det stora snälltåget. Halleluja. Det har kört ut på huvudlinjen. Genom vad som har skett här nere. Tycker ni bilden haltade ge mig en bättre då? Tycker den är bra, ja. Tycker knappt att det kan sägas bättre. Titta, två tåg på väg mot evigheten. Titta, det lilla tåget har startat. De står still så länge. I 2000 år. Halleluja. Vi känner alltid sådana här möten, vet ni. Det är märkligt att det är alltid så sanktionerat av den heliga ande. Och ofta får vi budskap, vi får budskap i tungor, vi får profetiska budskap. Då Gud konfirmerar från himlen vad som är predikat. Halleluja. Nu ska vi ha en stund i bön, vänner. Och be. Vi vill gärna säga till dig och du som känner det att jag är inte färdig. Min sommar har inte varit en segersommar. Jag behöver bli ren i Jesu blod och få ett nytt möte. Du ska komma hit här. Krypa på knä här vid altarrunden här. Det är liksom en liten altar om du kan böja dig på ett av de där trappstegen och vi vill be för dig. Det du ska inte vara för god att göra det. Det finns bara en väg som leder tillbaka till Gud och det är göra bot. Bekänna vår synd. Vi behöver möta Jesus allihop.